det går med sätter dig utanför stadshuset med den där i famnen och en tingar på sig mellan knäna, så blir det en sån här situationism som sätter igång ett enormt ras. Plötsligt så är du på biennalen i Venedig.
Ja, just. Vad roligt att ha dig här, Bengt Pojanen.
Ja, det var roligt att komma till Svartöstaden, ja, Laxgatan.
Till min enkla lilla studio.
Jag kommer ihåg när jag skulle till Hjalmar Sundén, professor i religionspsykologi i Stockholm. Jag var ganska ung då, blyg. Vi skulle träffas 10:00 och jag kom dit 9:00, så jag vandrade fram och tillbaka. Jag gick in och Hjalmar frågade, när har du kommit? Jag sa, jag kom för en timme sedan. Men du inte kom in. Nej, sa jag, vi hade ju avtalat tid 10:00. Och tittade han på mig och sa, dumbom, du borde ha kommit in.
Ja.
Det gör man inte.
Nej. Ja, just det. Ja, för de som inte vet vem du är då. Vi träffades ju för ganska många år sedan. Jag känner dig som prästen som släppte kaftanen eller slängde den i en container eller vad du nu gjorde.
Ja, jag gjorde visst det.
Ja, och gick över till ett författarskap.
Jajamän.
Som är ganska... eller ganska, som är gediget och väldigt omfattande till
dagsdatum.
Ja, det är det. Jag har försökt följa dig, men det är svårt att hålla takten. Men du skriver fortare än jag hinner läsa.
Ja, visst. Och i veckan så var jag i Fredrik och Filip.
Ja, så är
jag. Där har jag fått rätt på mig, så var det någon dum fråga.
Jaha. Ja, det brukar vara så i kort tv.
Jo, just det.
Vad frågar de då?
Ja, de frågade de här deltagarna om någonting. Jag minns inte vad det var, men jag såg att mitt foto kom sen.
Jaha.
Någon.
Okay.
Ja. Jaha. Jag tror det handlade om överfallna författare.
Jaha, okej.
Okay. Så kändisar som blivit överfallna.
Ja, du fick en tårta i nyllet.
Ja, just det. Men det var alltså kändisar.
Kändisar?
Ja, jag ser ju inte sådana där struntprogram, men... Min dotter Lina skickar sms på kvällen att du är på tv med Fredrik och Filip.
På kändis-tv.
Ja.
Jag brukar säga, det är lite underligt, att nu för tiden finns det väldigt många kändisar som man inte känner till vilka det är.
Ja, men det är ju otroligt. Och sen finns det kändisar som inte vet att de är kändisar, typ.
Nej,
Bengt.
Ja, just det.
Plötsligt får man veta det av Fredrik och... Nej, Filip och Fredrik. Ja. Och vilka de är vet jag inte alls, men de är också kändisar.
Ja, har jag otur kommer jag väl med på någon bilder också.
Ja, visst.
Men då lär det knappast vara smickande.
Sen får man ju inte säga när någon kändis har gått bort eller det har hänt någon olycka eller de har blivit med barn eller någonting.
Ja.
Man får inte säga, men vem är det?
Nej, just det, man får låtsas så.
Ja.
Jag har den.
Ja, just här, just hen. Ja.
Ja. Men hur skulle du beskriva dig själv då i någon slags sammanfattning?
Ja, vad ska jag säga? Trespråkig författare. Det är ju ganska ovanligt. Eller är jag den enda i vårt land med ett omfattande trespråkigt författarskap?
Då antar jag att du menar svenska, finska och
meänkieli.
Tornedals finska som... Vi icke insatta.
Ja, tornedals finska kan man säga. Meänkieli.
Som betyder fritt översatt egentligen vårat språk.
Ja, just det. Och filosofiedoktor är jag också. Doktorerat i litteraturvetenskap.
Och så hedersdoktor.
Hedersdoktor vid Uleåborgs universitet. Observera i Finland.
Hur många romaner har du skrivit?
Det är en fråga som jag ofta får, och när jag börjar räkna så hinner jag aldrig...
Jag tappar bort det där.
Men låt mig säga att det handlar om ett 40-tal. Dramer, 150 sånger som ofta är komponerade av Kai Schydenius, min vän i Helsingfors. Operor, ja, det är libretton, det är film och det är essäer, 1000 krönikor. Min bibliografi omfattar så där 60 A4-sidor tätt skriven. Och arkivet som jag röjer nu är en mardröm eftersom det är så stort. Och jag vet inte om min hälsa tål alla glädjeutrop och lestadiska extaser när jag ser hyllningarna på mina böcker. Och en sak som gör mig väldigt, väldigt glad, för det är så sant. När Dagning Röd, min stora roman, kom ut 88, så skrev Sigrid Combüchen en recension i Dagens Nyheter. Och skrev att de är Västerbottens författarna, det var pastischer.
Ja,
ja, det var det. Som norrbottning så har jag alltid ett horn i sidan till västerbottningar.
På grund av det?
Ja, inte av därför utan av andra skäl.
Ja.
Och sen kommer då, Bengt Pohjanen är någonting helt annat. Och då stiger ju temperaturen i mig.
Ja,
på vad sätt? Han är en centraleuropeisk författare. Och då plötsligt är jag uppe i den centraleuropeiska aristokratin. Och så hittar jag en notis, förstår du. Jag har fått en inbjudan till ett författarseminarium i Tyskland, var det nog. Där 50 av de Europas viktigaste författare skulle behandlas. Behandlas, säger jag. För jag visste, om vi skulle prata där, jag minns inte. Men du förstår. Och åker man till Övertorneå eller något gymnasium i Tornedalen och frågar en lärare vem Bengt Pohjanen är, så har de aldrig hört talas.
Nej, så där, ja.
Ja. Men det heter ju så. Ingen är profet
i sin egen tekopp.
I sin egen.
Nej,
så där, nej. Så där, ja. Nej, men så det har blivit mycket, mycket, mycket. Och ja, kan man räkna mig till någon sorts filosofisk tänkare, debattör och...
Ja, framförallt filosof genom romanerna, inte minst.
Ja, oja, oja.
Vi ska alldeles strax prata om din senaste roman Gränsgångare 68, som handlar mycket om din tid när du blev präst och vad som sen hände, orsaken till att du lämnade prästämbetet. Men jag tänkte att vi kunde backa bandet lite grann först och se. Du har ju varit väldigt fascinerad eller intresserad av korpelarörelsen och lestadianismen i Tornedalen. Men vad grundade sig det i?
Alltså, jag kommer ju från det området. Och när jag var 6 år gammal så bodde jag med min farfar som hade varit tullman, kommit upp till, det var därför släkten Pohjanen kom upp till Pajala-området, för att vi har våra rötter i Pohjanen vid Bottenviken. Pohjanen betyder norrbottningen, alltså Bottenviken. Han kom upp som tullman och gifte sig med farmor som var dotter till byns största gränsentreprenör, det vill säga smugglare. Och då var det inte lätt för den stackars farfar att ha tulluniformen på sig och betrakta och se vad som hände vid gränsen och en svärfar som smugglade. Så han bestämde sig för att han får vara en treögd tullman.
Mm,
ha två ögon till att se med och ett tredje till att överse med. Och då blev han naturligtvis misstänkt för medhjälp till smuggel och satt 7 månader i häktet i Haparanda. Utan att erkänna någonting annat än sitt förnamn. Och det var på 3 bokstäver, Leo. Så det var enkelt. Så han lämnade tullen och blev smugglare istället. Och hästhandlare. Så att han besökte de här byarna där korpelarörelsen då var aktuell. Och han var med på mötena. Nu var han ju en osannolik berättare, så att jag får ju ta en del med en nypa salt. Men han berättade för mig, när jag var 6 år och bodde med honom, allt vad han hade varit med om. Och det kom gamla kollegor in i det här köket, det gamla Pohjanen. Och de hade ju tullmössa på sig. Och då frågade farfar, vill ni ha en sup, pojkar? Och då sa de att vi är i tjänsten och dessutom så dricker vi bara någon gång när det är bröllop eller någon dör eller föds. Och då sa farfar alltid, nu är det väl någon som föds och dör idag också, pojkar. Ja, men det var trevligt. Ja, min tid gick just ut så hängde de tullmössan på spiken och då visste jag, nu kommer det.
Ja.
Och det var gränsen, det var lestadianismen. Och jag minns när en av tullmännen sa, ja, vi var ju 8 tullmän i det här området när du var i tjänsten. 7 av oss var alkoholister och 1 var lestadian. Vilket tycker du var värre? Där satt jag som 6-7-årig och tog in allt det här. Så det är klart att jag liksom lever. Men sen lever i det kvar och minnena finns ju kvar och laestadianismen. Min mamma var ju en sån här humoristisk laestadian och mina morbröder var ju legendariska humorister. Men mycket fromma laestadianer.
Ja, men så, det gick inte du genom samma resa då på något sätt? Jag menar att du hängde av dig kaftanen.
Ja, men det gjorde
jag. Blev agnostiker.
Jo, det var ju farfar och jag.
Ja.
Ja. Men då måste man ju ha ett språk att kunna berätta det på. Jag hade ju då börjat med enkeli som språk. Men, och med en av mina första dikter hette Jag är född utan språk. Och den var ju skriven av en tonåring. Och hamnade i byrålådan. Och förra veckan så fick jag ett meddelande om att den här dikten hänger på T-banan mot Norsborg i Stockholm.
Mm-hmm.
Den är publicerad i Vårlösen 1973. Så att jag firar 50 års jubileum inom kort som publicerad författare och 60 år som skrivande författare. För jag började 59, 50, på 50-talet. Jag brukar berätta om den här dikten, det gjorde jag nu på Biskopsar nu också, för författare som förtvivlar för att de inte får publicera någonting. Jag brukar berätta den här som sedelärande historia. Ge inte upp, strunta i liksom de här stora och de sitter på tv och det försvinner. Det är ungefär som när tullmännen kom till mosters man på finska sidan, Paavo, som var mycket slagfärdig, unga tullmän, nitiska, och sa: Paavo, vi är så bekymrade för att det går så mycket spår över älven, gränsen till svenska sidan. Och då sa Paavo: var inte oroliga pojkar, till våren är allt borta. Så jag brukar säga att låt de där spåren nu finnas, de så kallade enorma andarna som skriv det du skriver. Plötsligt så hänger din dikt på T-banan på väg till Norsborg. Eller som jag satt i en taxi i Ryssland och plötsligt sätter taxichauffören in en skiva. Och jag kan så pass mycket ryska så jag tänkte, det var som 17 vad den här dikten låter bekant. Så jag frågade, stå och äta, vad är det här för någonting? Jag sa, det är Besizika, det är en dikt som heter utan språk och den är skriven av en svensk. Och så var det Bengt Pohjanen. Äta ja.
Ja.
Så, jo, men det är otroligt alltså. Mm. Det är en tröst för alla författare som tänker att det är ingen som bryr sig om vad jag skriver. Men det går en ström under vad heter under ström. Så att, en tröst till alla som hör det här och ser mig. Skriv på.
Men vi kanske går in på gränsgångare. 68, det är ju senaste romanen.
Ja, och varför blir man det man blir då?
Ja, hur blev det som det blev och varför?
Hur blev det som det blev, ja.
Men för mig, det är ju historien om hur det blev. Att du gick från prästerskapet till att,
ja, eller hur jag...
Det fingret hamnade. Åt, vad heter det på fackspråk?
Jo, eller hur jag hamnade först från en officersbana till präst.
Ja, just det.
Jag skulle bli officer därför att det var nämligen så att jag har ju kusiner på andra sidan älven i Finland. Och det var en som till Gunnar som stupade i Suomussalmi 15 december 39. Och vi var ju ofta där och då var ju Gunnars foto på en byrå med ett kors över pannan. Och jag visste att snart kommer det där högtidliga tillfället. När man har pratat om tullmän och smuggel och skrattat och haft så. Sen kommer den där absolut helgade stunden när tiden stannar upp. Och allas blickar vänds mot kusinen Gunnar. Och jag vet att snart kommer det. Och då säger man, se Gunnar i Repukatu. Gunnar stackaren, han stupade. Och det var så vackert, det var så att jag tänkte sen när vi gick hem, stora syster och jag därifrån, så sa jag till stora syster att på naturligtvis på mitt eget språk, att det går, jag tror ni så också mig i halvan katua. När jag blir stor så vill jag stupa jag också. Det var så vackert och fint. Så jag skulle bli officer. Det var inte
att och stupa.
Ja, stupa på det här fina fotot på byrån. Och alla pratar om Bengt när han stupade. Men var? Det kanske stupade på ett symboliskt sätt så småningom. Men det fantastiska var sen så kom Gunnars bror och bodde. Han var veteran också. Han hade varit kulsprutteskytt i många år vid fronten. Han bodde hos oss. Lite krigsskadad och sådär. Men en dag satt vi på stranden. Jag skulle till gymnasiet i Haparanda och han ville lämna någonting till mig som gåva och som minne. Så han plockar fram sin plånbok och tar upp en finsk medalj. Och där står det Pro Patria för fosterlandet. Och så säger han att ta du den här medaljen som är efter Gunnar som stupade i Suomussal. Då hade jag den i handen. Och det var ju klart jag skulle bli officer. Men det blev inte så. Jag berättade i gränsgångarna varför jag inte blev det. Men jag hamnade faktiskt i eldstrid. Och det var inte så trevligt. Så då blev det istället så att jag blev präst. Och det var inte bara slump det heller. Utan som gymnasist var jag intresserad, eller alltid intresserad av religion. Och det har ju att göra med min uppväxt, min bakgrund. Tornedalen, det är ju som Ryssland, det andliga religiösa djupet kan ju absolut jämföras med rysk mentalitet. Alltså. Så det var inte så konstigt. Och dessutom så sa min religionskunskapslärare Sandin i Haparanda att du måste till Uppsala och läsa filosofi och teologi. Så jag hade ju som en kallelse. Och då får jag dit istället för att bli officer, men jag blev det också så småningom, men på ett annat sätt och en annan väg som jag inte behövde stå och skjuta på folk.
Ja, inte med gevär,
ja. Inte med, nej, jag hade bara pistol.
Alltså, och det var, och jag tänkte att du kanske hade orden, språket, från Fredrikstolen.
Ja, det hade jag också, men
jo,
ja, men sen blev jag av med det här. Nej, jag var ju bataljonspastor.
Jaha.
Då hade jag bara pistol. Ja. Men sen när jag lämnade det här så som fick en annan befattning. Och då var jag officer på riktigt. Så allt vad du drömmer om, det blir ju sant. Och dessutom när andra delen av min självbiografi, Tidens tvång, kom ut. Då ringde en major, Eberhardsson, från Boden och sa, vi har läst din bok. Du ville ju bli officer på PFM. Och nu har vi bestämt oss för att du blir invald som officer hos oss. Vilken grad vill du ha? Jag sa att jag ville bli kapten. Då får du kaptensgraden. Och 6 juni var det 2010, tror jag det var. Då åkte jag till Boden, fick uniformen och så fick jag välja vapenslag. Jag sa att jag drömde som ung om IKV-103. Och då säger majoren, den enda fungerande IKV-103 finns här i garaget. Varsågod, du är vagnchef, jag kör. Och då hade jag talat med Monica och mina barn att nu får ni se när jag kommer och gör honör, kör genom Boden. Och så kom vi åkande, så jag stod ju där och jag såg ju folk vände sig om och jag såg ju på läpparnas rörelse att de sa att det är ju på igen. Och jag sökte mina barn och barnbarn och min fru. De hade gått på Åhléns.
Yes.
Vad hette det? Västgöta klimax.
Jo.
Men det var alltså, så var min väg. Alltså, det var slingrigt från början och jag hamnade då i Uppsala.
Men så är det väl för oss?
Ja, jag hamnade 66 kom jag till Uppsala och då var ju fortfarande de här prästsönerna, de var ju slips och kostym och välrakade och ansade och välklippta. Och över en natt så förändrades allt. Då kommer samma personer med klirrande konsumkassar och långt skägg och hår och har blivit marxist-leninister.
För mig handlar ju boken väldigt mycket om det. Alltså när Jesus blev marxist eller vad man ska säga. Att hela den här 68-rörelsen verkar ju ha haft en enorm liksom, politiseringskraft i, ja, inte bara i Sverige, men och att det här for in i den kyrkliga verksamheten och, ja, som du berättade i alla fall, i prästutbildningen och så vidare.
Men ja.
Plötsligt var kyrkan mer ett ställe för att hylla kommunismen än att idka religiositet.
Ja, visst,
hur ska man förstå det? Och det där tycker jag avspeglar sig ju idag. Jag skrev bland annat en krönika om när vi var på skolavslutning för våran dotter, och de hade den ju, hör och häpna, i kyrkan ändå, ja. Avslutningen. Men hon då, som jag inte vet om hon var diakon eller präst som höll i det hela, hon lät ju aldrig säga att välkommen till våran kyrka eller så.
Nej,
utan
nej.
Hon sa bara något i stil med, ja, hej på er, jag jobbar här. Och nu går vi över till programmet. Det var liksom som att de bara hade hyrt ut lokalen, och jag skrev i krönikan, kunde lika gärna ha varit hos på båtklubben eller var som helst. Och det här tycker jag man kan se som någon slags spegling av tiden och kyrkan, och att kyrkan nästan har blivit rädd för sig själv, att man,
ja. Ja, när hon säger att jag jobbar här, då skulle jag ställt mig upp som kirunabon och säger, jobbar du här? då hade allt ramlat ihop. Då hade det varit profetiskt.
Ja.
Nej, men alltså så har det ju blivit. Och det här startade ju på, så här, över en natt, säger jag. För att jag var ju där, jag var ju med. Och jag kom ju från en by som var 50% stalinistisk. Jag hade ju upplevt allt det här. Och dessutom så var jag tolk på socialen och hos polisen i Uppsala. För att min kusin Kerstin, en av de första kvinnliga poliserna, var, jobbade där. Så då blev jag tolk.
Nu kom det igen. Jobbade där. Ja.
Jo. Okay. Och så blev jag mentor åt Paavali Kippari, som hade flytt från Sovjet och som hade blivit torterad och som visade sin kropp för mig, alltså hur illa behandlad han var. Han hade blivit, vad hette det, steglad eller någonting, mellan två hästar som hade slitit. Ja, streglad, det är väl mot en påle, men jag minns inte, det var ett sånt där ord som han använde. Och jag kunde så pass mycket ryska som vi kunde prata, och han kunde lite finska. Och jag föreslog då att det var ju alltså oförblommerad hyllning till Josef Stalin, till Mao. De gick med Maos lilla röda, de här människorna. Och jag sa att jag tar med mig Paavali Kippari hit till vårat seminarium med etik och religionsfilosofi. Så får han berätta vad han har varit med om i det här förlovade landet som ni hyllar, alltså. Och det är inte bara det att det är enstaka fall, utan det här är systemet. Det är, ideologin är så här. Det är inte ett felsteg, utan idén är ondskefull helt enkelt från början till slut. Och då kom ju det här. Nej, men å ena sidan måste man ju medge att det är mycket möjligt att den här personen, vad han nu heter, kan ha blivit illa behandlad. Men å andra sidan måste man ju komma ihåg hur det har varit innan, och då måste man, och sen kom det här. Å ena sidan och å andra sidan, den här så kallade tredje ståndpunkten, som inte alls är en tredje ståndpunkt, utan fanatism helt enkelt. Och en av mina kurskamrater for ju till Chile och stupade som löjtnant Julio. Så det var inte små saker. Det var fullständigt. Sen minns jag,
Varför? Hur kunde det här gå till? Om ja. Ser vi inte en slags renässans för det där i dagens?
Åh ja, alltså det kallas för situationism. Alltså det började i Frankrike med någon sorts på Sorbonne.
Ja, just det. Ja, Derrida och Foucault brukar
ja,
det, få skulden.
Ja, precis. Jo, det hände små saker som satte igång en enorm flodvåg. Mm. Och där hamnade man. Och sen kom ju den här studentupproret i Stockholm, kårhusockupationen. Palme var ju där. Och Palme kom ju ut där från besviken, för att han sa att de som var där, det var inga demokrater. Han sa ju vad det var. Det var kommunisterna som var där.
Men du som doktorerar i litteraturvetenskapen, där föddes väl den postmodernistiska synen om att det fanns ingen rätt tolkning av ett litterärt verk. Och det kanske stämmer på något vis att man kan läsa en roman på olika sätt och sådär. Men att det där överfördes till hela samhället, att nu var allting relativt.
Ja, just det. Ja.
Och sen ingick något slags märkligt äktenskap med marxismen då.
Ja, alltså
det är helt ologiskt i och för sig, men ja.
Sen var det sekularismen. Det du berättade om när prästen i kyrkan säger, jag jobbar här, välkomna hit.
Ja.
Alltså man vågar inte längre ens tala om att det här är en kyrka. här tror vi på Gud, vi har en viss teologi, en viss etik, en viss filosofi som är mycket gammal, som är ett vulkanutbrott av kristendom och judendom och hellenism, som är världens största tankar. Välkomna hit, här kan vi representera den absolut största tanken som människan någonsin har producerat, om man så vill, utan att ta liksom överdimensionella eller utomjordiska krafter i det hela. Men bara själva tanken kan man väl lyfta fram utan att skämmas. No. Men som tur var så... Alltså, jag tänker att jag har en uppsats i mitt arkiv som jag också hittade nu. Uppsatsen heter "Kan man gilla Swipe?" Och Swipe var ett tvättmedel som lanserades från USA. Och uppsatsen gick på att visa att tvättmedlet var ett uttryck för amerikansk imperialism.
Ja, just det.
Så. Och där satt vi alltså med rynkade pannor och diskuterade tvättmedlet Swipe. Men som tur var så hade vi en föreläsare, en gästföreläsare som heter Robert Heger. Jag tror han är professor i Tyskland idag. Jag har skickat ett brev till honom en gång och tackat honom. Han var flykting från DDR. Och då talade han om marxismen, om marxismen-leninismen, om DDR. Och då försökte de här studenterna som hade blivit marxist-leninister och kommunisthyllare, Stalinhyllare och Mao Zedong. Ja, men Stalin, det var en, liksom att det var lite fel ändå på något sätt. Och Robert Heger sa att nej, han genomförde histomat och diamat som det ska göras enligt den marxistiska leninistiska idén. Men han var väl inte riktig kommunist? Jo, det var han som var riktig kommunist, sa Robert Heger. Det är så det är. Ja. Nej, det gick inte. Och då sa Robert Heger, att diskutera med er, det är som att jag säger åt er, du säger till mig, det finns en grön elefant här utanför dörren. Okej, säger jag, vi går och kollar, för jag tror inte att det finns någon grön elefant. Så kommer vi dit och jag säger, här finns ju ingen grön elefant. Nej, men dess första egenskap är att den är osynlig. Och där slutar ju dialogen med er. Ja. Ni vill ha en dialog mellan kristendom och marxism. Men 68 var ju Nikodim, metropoliten av Moskva, på allmänna världskyrkomötet i Uppsala. Och fick frågan från de här människorna. Men det måste ju finnas en dialog mellan kyrkan och marxist-leninisterna i Sovjetunionen som är möjlig. Och då sa Nikodim, den dialogen är fullständigt utesluten och omöjlig. Och då sa de, han förstår inte vad han pratar om. Hur kan man bli så döv, så blind, så fullständigt absorberad av galenskap som Uppsala 68 alltså? Och vi visste ju precis, jag var ju på Holtes seminarier och professor Holte tillhörde ju också det här gänget och han hade redan utsett sina efterträdare och visste alla att det är Grenholm och Bråkenhielm, de ska bli professorer, den där ska bli biskop och så vidare. Det var ju fördelat redan 68 när vi var ju bara 23-24 år, visste vi allihop. Och de skulle ju företräda alla förtryckta, alla minoriteter och marginaliserade. Och så gick jag till professor Holte, för jag tenterade Hedenius. Och då sa Holte till mig att det var intressant att träffa på en student som tänker själv. så jag blev begeistrad och tänkte nu, så jag gick till Holte och sa att jag vill doktorera på Lars Levile Stadius Storhus i Onet. Och då kom det ungefär så här att, ja men alltså dina kurskamrater Grönholm och Bråkel, de har ju tagit sig an de förtryckta folken och de marginaliserade och minoriteterna, så att de kommer ju skriva om förtryck och så vidare. Och där stod jag och gapade och tänkte, ja men snälla professor, här ser du ju en marginaliserad minoritet från Sveriges tysta mur som vill tala. Och du säger att håll käften pojke. De här ska tala om dig och om afrikanen och asiaten och Swipe och alla förtryckta. Det här är alltihop ett nötskal. Ja, de blev professorer och så vidare, och de blev biskopar. I Luleå fick vi också en sån biskop här.
Jo, för att gå in då på ett känsligt område, vad finns det för tecken på det här idag?
Ja, men det
om vi tittar på kyrkan, vi börjar med kyrkan till exempel. Ja, men det här exemplet som jag hade då. Och det har väl varit strider. Ja, vad tänker du själv om det här med kvinnoprästmotståndet? Jag menar, det är väl så att kyrkan har väl ändå varit tvungen att förnya sig på något sätt med koppling till samhällsutvecklingen.
Ja, alltså jag var ju med i den här, om vi tar den här kvinnoprästfrågan. Jag tror att väldigt få, om jag säger av oss, vi låtsades ju vara högkyrkliga, jag också.
Ja.
Och om jag talar för mig själv, alltså jag var aldrig emot att någon som hade något annat mellan benen än jag skulle kunna vara präst. Det handlade nämligen inte om det. Utan det som jag och många andra förstod, det var att det här var en inbrytning med någonting helt annat. Med ny politicism, sekularism, i nya idéer. Man skulle ta över, man skulle appropriera kyrkan och göra om den till någonting som kyrkan inte var.
Ja,
och därför,
ja, sen har det kommit då med homoäktenskapen och de här frågorna som ja, men har tryckt på hela tiden.
Jo.
Men alltså, vad är din tolkning av det, eller hur tänker du kring de sakerna?
Ja, alltså det är ju det att med det här kommer en ism in i bilden.
Ja.
Att till exempel, och så börjar man då tala om sy offerkoftor, och så börjar man formulera, och så börjar man berätta liksom sina egna myter som inte är sanna, och då börjar man angripa till exempel oss Tornedalen och Tornedalen för att vara homofober och så vidare. Det kom en teatermänniska från Göteborg som skulle göra teater i Pajala, och han skulle också komma och frälsa oss liksom och säga att ja, vi måste ju nu börja med att avslöja den här homofobin i Tornedalen. Jo.
Mm.
Och att de vet att det finns homosexuella människor. Jag sa åt honom att hör du, hoppa i bilen. Vi ska åka till några lesber och homosexuella som vi kan besöka och fråga dem hur ni har haft det. Och han blev alldeles stum. Jaha, sa han. Ja, visst, sa jag. Det är klart att det finns olika åsikter om allt möjligt, men jag har ju levt bland människor som har varit annorlunda. Jag har aldrig hört ett ont ord om dem. Man har sagt att de är annorlunda. Men när man gör en ism och en ideologi och en ny religion av en företeelse som ingen, man har inte funderat så mycket på det.
Ja, jag försöker få det att framstå som ett större problem än vad det egentligen är. Jag vet inte.
Nej, men alltså man gör en ny lära.
Ja, ja.
Och då blir de onda och de goda.
Ja.
Och det blir en polarisering istället för ett samtal om vad det verkligen handlar om. Och vad ska man med kyrkan till?
Ja, det blir ju
vad ska man med den till? Om det är en mötesplats. Eller varför inte göra om den till ett vetemagasin som man gjorde i Sovjet. Eller en konsthall eller en musikhall där vi är. Idag. Men jag har vuxit upp i det här. Men jag har inte kunnat drömma om att jag skulle skapa en politisk ideologi eller en ny religion av det här. Men jag tror inte de förstår människorna som, de kanske har vuxit upp med massa fördomar. Kanske har vuxit upp i herrgården och herresäten och medelklassen där det har funnits en massa fördomar. Och de är vana att ta makten och appropriera och skapa ideologier och börja företräda oss och börja prata till mig att du måste också börja förstå det här. Förstå vad då?
Du måste börja hålla upp.
Jo, du måste manifestera. Nej, men tänk, jag ska inte manifestera. Jag behöver inte manifestera. Jag har ju vuxit upp med de här människorna. Och för mig är de helt vanliga människor. What's the problem?
Mm.
Jo, problemet är ju ni. Och har ni fördomar och behöver manifestera, men gör det. Jag har ingenting emot det, men jag går inte med.
Mm.
Och det är samma med med 68 kyrkan och så vidare, och att man var emot någonting. Men jag är inte emot någonting. Min hemby Kassa, de pappa som våra bästa vänner, de är stalinister. De satt ju hemma hos oss i köket och förkunnade stalinismens godhet och kvällade igenom, och pappa satt bara och nickade och sa att nu kan det ju vara så också.
Ja.
Nu kan det vara.
Men det tangerar ju någonting som har med dialogen att göra. Det jag tycker är liksom, ja, det politiska klimatet går ju mer och mer, uppfattar det som, åt det hållet. Att vissa ska man inte prata med, eller vissa diskussioner ska man inte ha, för det kan gynna motståndaren. Och därför ska man inte göra det. I alla fall är det så jag tolkade det, så som Åsa Lindeborg uttryckte det, hon som var chef för Aftonbladet Kultur. Att hon medvetet så att säga undanhöll viss information för att det kunde gynna då SD eller vad det nu kan vara för något.
Som är ett bra exempel.
Jo, och då blir man så här lite fundersam. Ja, jaha.
Ja.
Ja, om det är så då, och hon är en företrädare för massmedia. Jag är ju gammal journalist själv också. Då är man ju inte konsekvensneutral.
Nej, men det är bara så.
Utan då inleder man ju färden mot
polarisering.
Ja, och en slags totalitarism.
Jo, visst,
ja, vi berättar bara för folket vad folket behöver veta, enligt vad vi själva anser att folket behöver få veta.
Ja, men
det är något konstigt här.
Men det är så. Min Facebook, där finns vänner. Jag säger från yttersta vänsterextremismen till säkerligen på andra sidan också. Jag skulle aldrig drömma om att börja göra någonting annat än att samtala med människor. Ett exempel, jag stod på marknaden i Överkalix en sommar, och då kom det några som hade den här röda stjärnan på bröstet.
Mm-hmm.
Och de hade börjat manifestera och agitera, för att det fanns en grupp mitt emot mig. Jag vet inte vad det hette då, någon sorts nordiska motståndsrörelse, några pojkar, jag minns inte vad det hette. För de skulle därifrån. Och jag skulle skriva under ett papper på att de måste bort därifrån. Jag sa att jo, vänta lite, jag kom tillbaka om en timme, för jag ska nämligen prata med de här pojkarna. Nej, men man ska inte prata med dem, utan de måste härifrån. Jag sa, nej, du kan inte säga att jag inte får prata med dem, för jag vill faktiskt prata med de här pojkarna. Så då gick jag dit och så började prata med pojkarna, och vi kom in på olika ämnen. Det var Ship to Gaza, och det var Iran och Israel, och jag frågade liksom att jag har hört att Oli, som är era motståndare, har sagt att Iran är en bättre demokrati än Israel. Vad tycker ni? Ja, men det är ju så. Och Ship to Gaza, och det slutade med att jag sa att ja, men nu blir jag väldigt, väldigt konfunderad, för att de här med den här röda stjärnan på t-shirten, de vill att jag ska skriva under ett papper att ni måste bort därifrån. Men ju mer jag pratar med er, desto mer förstår jag ju att ni har ju samma åsikter. Ja, det verkar ju så, säger pojkarna. Och det slutar med att pojkarna säger att vad har du för böcker? Jag säger, jag tycker ni ska läsa Land i lågor, för att den handlar just om de här sakerna och ideologierna och hur man kan bli krig när man polariserar och så. Så då var de och köpte Land i lågor, och sen kom de tillbaka och ville ha underskriften. Jag sa att jo, men ni måste ha två papper. Jag har kommit fram till att ni och de här pojkarna, ni har ungefär samma åsikter om Israel och Iran och Ship to Gaza och judar och
tysta varandra,
kapitalism. Jo, så hämta ett papper så undertecknar jag att ni ska också härifrån. då sprang de iväg. Ja, förstår du?
Ja.
Det var min manifestation liksom. Och varför skulle inte jag prata med de här pojkarna? Det förstår jag inte. För att jag tror att jag gjorde mer nytta av att prata med dem. För de blev lite fundersamma också. Och de var ju inte dum. En av de där pojkarna visade sig senare hade haft bästa resultat i det här vad heter det nationellt, när man söker på nätet, vad är det, det heter?
Ja, IQ-tester.
Nej, utan när man söker in på högskolan.
Jaha, högskoleprov.
Högskoleprov. Högsta betyg, högsta, bästa resultatet i Sverige. Och då undrar man, hur kan en sån intelligent kille hamna i det här då? Det ja, tycker jag intresserar mig mer än huruvida jag ska prata med honom eller inte.
Nej, man kan ju tänka mig att det finns en funktion där att om etablissemanget beter sig för korkat, så till slut vill man ju bara göra uppror mot det. Om man ser att mainstream media till exempel, de kör inte rent spel, och då kan man ju bli sur på det, och då är ju ett sätt att protestera genom att söka sig åt andra hållet.
Du tar nästan tanken ur min skalle, för i morse när jag vaknade så tänkte jag ju att det här samhällsklimatet gynnar ju extremisterna på alla håll och kanter.
Ja.
Man ser hur fullständigt galet det är. Så att folk reagerar ju till slut och undrar, vad i helsike är det här för? Läste i morse i Norrländskan, det har ju kommit då IS, för att IS-soldater till Boden.
Mm-hmm.
Och Norrländskan hade då, som det heter, avstöjat det här. Det var en intressant artikel. De skulle alltså ha hjälp och stöd.
De här IS-krigarna.
Jo, och jag har inga synpunkter på det. Men då undrar jag också, hur upplever människorna i Boden att de som har varit där, och vi vet vad som har hänt, och vad har de gjort? Vad har de gjort med barn och med motståndare, kvinnor? Vad innebär det att få hjälp och stöd? Och hur är det då när man då åtalar sådana som har varit i tonåren eller 20 år, som har varit lägervakter i olika sammanhang efter 80 år? Det blir en väldigt konstig logik i det hela, och jag menar att
det är klart, inte logiskt.
Nej, alltså det är klart, jag menar att man ska ju åtala lägervakter, självklart.
Mm.
Men å andra sidan, hur upplever folk det här, hjälp och stöd, ska de inte införrätta istället? Och då förstår jag ju, det jag tänker, är det så att det här i själva verket gynnar på något sätt de här extrema rörelserna som finns idag på höger- och vänstersida? Allt möjligt som dyker upp. Jag vet inte, men jag tänker...
Vad är det heter? Din fiendes fiende är din vän?
Ja, det blir så. Ja, precis. Ja.
Men att det har blivit så känsligt och folk ska tystas och... Man får inte prata om det, och man ska inte, man får inte ha den åsikten, och för då ska den bort. Jag skrev en krönika som hade den rubriken.
Jo, jag kommer
en
ihåg.
Ska bort.
Jag kommer ihåg det. En ska bort.
Vem ska bort
och så vinner. Ja.
Oavsett om det är Benny Fredriksson eller vem det nu är som ska drivas över klippkanten på lite lagom falska påståenden i media om vad han har gjort och inte gjort.
Det finns ju ett begrepp för det här, nämligen aktivistisk exkludering, och den är mycket vanligare än vad vi tror, alltså än vad vi förstår. Och det kan ju vara att du uttrycker fel åsikter, att du umgås med fel personer, att
kan jag gå på den festen, tänk om han är där,
ja.
Den där, och då är man guilty by association, alltså att det nästan har gått
så
långt,
och du får, man blir försiktigare i samtal, och det som man, åtminstone jag är van vid från min barndom och ungdom, och det var ju åsikterna i köket. När min fru, som är från Överkalix, kom till Kassa, min hemby och mitt hem, första gångerna, så tänkte hon att de kommer att slå ihjäl varandra snart.
Alltså.
Man diskuterade. Och det var politik, och det var religion, och det var allt. Och, men sen upptäckte hon att... Men sen drack de kaffe, och så skrattade de, och så sa de att det var så trevligt att sitta här igen och diskutera. Vi har ju kommit långt ifrån det köket. Den ryska tornedalska gropen, där man i ett ständigt hojtande bröt åsikterna mot varandra. Och jag är ju van vid det här. Plötsligt upptäcker jag att det har blivit... Och jag är nu 68, alltså jag måste säga att jag kunde ju säga emot på seminarierna. Jag kunde ju prata ändå liksom fritt. Jag visste ju att jag blir ju inte biskop eller professor här. Nej, inte. Men jag kunde ju ändå uttrycka vad jag ville. Men idag är vi ju väldigt försiktiga när det gäller människor som är riktigt rätt eller som har rätt åsikter och så vidare. Så att vi är ju väldigt försiktiga. Och dessutom så är det ganska allvarliga saker, för att alltså är vi lika inför lagen till exempel. Jag kan svara på det. Det var så här att jag hittade ett foto på nätet där jag hade blivit så att säga definierad som förövare. Men jag är alltså offer i det sammanhanget. Och det där tyckte jag var så allvarligt så att jag tog kontakt med fackjurister. Och de sa att du måste göra en polisanmälan. Det här är ju förtal och falsk information om det. Du måste göra det helt enkelt. Och jag hade stött på samma sak i Finland och i Norge. Så att det var lite oroväckande. Man spred alltså medvetet en information som inte stämde. Och ju mer jag pratade med juristerna och berättade om vad jag var med om, desto mer förbryllade blev de och frågade, men varför har du inte gjort anmälan? Det måste du göra. Jag sa att jag tror inte att det hjälper. Ja, men du ändå gör det. Så då gjorde jag det, och så fick jag då ett brev från vice åklagaren i Luleå som skrev att ärendet var nedlagt. Och det var inget överraskande, förstod jag att det skulle bli så. Men då ringde jag upp henne och jag sa att jag vill bara prata med dig. Får jag en stund med dig, för jag tycker det är lite märkligt, för det är ganska allvarligt och juristen har bett mig göra den här anmälan. Och då säger hon någonting som gör att jag nästan ramlar baklänges. Ja, men om du hade varit politiker till exempel, då hade jag ju tagit upp det här och det hade lett till en förundersökning. Och då sa jag att vänta nu, jag måste fråga en gång till. Alltså om jag hade varit politiker och man hade spridit ut falsk fakta om mig, att jag hade begått en kriminell handling, då skulle du ha gjort en förundersökning. Ja, det stämmer. Men nu är jag är författare och har blivit utsatt för det här, och då blir det ingen förundersökning. Nu hänger jag inte med. Och då säger hon, ja, men alltså, vi är ju inte lika inför lagen.
Och då, sa hon verkligen nu?
Jo, hon sa det. Och då säger jag, du måste upprepa. För att det här är ju någonting som jag har vuxit upp med. Det är i min hjärnbark och det är i min ryggmärg. Vi är lika inför lagen. Och du säger att vi inte är det. Nej, men det är vi inte, säger hon. Jag frågar en tredje gång. Vi är inte lika inför lagen. Är det det du säger? Det är det jag säger.
Jag tänkte vi skulle avsluta med, och jag kommer ihåg som jag inledde det första mötet vi hade tillsammans, när jag med kvällstidningsrubrikambitioner kom till dig för att prata om det övernaturliga som jag gjorde en liten radioserie.
Ja, ja.
Men det för oss in på det här med religiositeten och, ja, när man får nästan känslan av att kyrkan har sagt upp prenumerationen på Gud. Men ja, när vi samtalade då minns jag att jag uppfattade att det fanns ett andligt djup i dig, och det här med andlighet och den andra världen, den andra dimensionen utanför det materialistiska existerar, eller vad säger du på?
Jag har en rolig anekdot, och den finns faktiskt nedskriven också i någon tidning, men jag var ju världskyrkomötet i Uppsala när de kom och delade ut bulletiner. Jag minns inte vem det var, men det var en afrikansk biskop som plötsligt bara utbrast att Gud läser inte era bulletiner. Jag tänkte det kanske inte var meningen heller att Gud skulle läsa bulletinerna, utan
ja,
det var, men Nej, alltså man, det...
men den här infallsvinkeln då, Jordan B. Peterson, som ju har gjort föreläsningsserier om bibliska historier och ja, inte minst första Mosebok och sådär, och djupdyker i det med det han som kommer fram till, att som jag uppfattar det i alla fall, att de här berättelserna har ju betydelse, alltså oavsett om man ska diskutera om Gud finns eller inte, så är ju det här ändå en samling berättelser om hur det är att vara människa, och om du gör si så kommer det att gå illa och så vidare med mer, att det finns ett liksom värde i de här, i den här traditionen som man nu nästan håller på kasta ut med badvattnet, känns det
så. Ja, nej, men det är stora berättelser, och sen är det så, alltså det är också en polaritet. Om man ska diskutera det här, då ska man vara antingen ateist eller också troende. Det ska ju också polariseras. Jag brukar säga ibland åt, det var så att någon ateist, att ni ateister är så tråkiga, ni vill bara prata om Gud. Ja. Ja, alltså det betyder på er att istället för att strunta i om Gud finns eller inte finns, det ungefär som en kvinna, antingen är hon med barn eller också inte. Man kan inte,
Schrödingers katt,
man kan inte vara lite med barn, man kan inte vara lite grann existera, utan antingen finns man eller inte finns, och det är meningslöst att diskutera.
Katten är både död och levande samtidigt.
Katten som är både levande, ja. Jo, det beror på den stund du ser och så vidare, och om du ser Gud, ja men det uppenbarligen finns han eller inte, men jag vet inte. Mm. Men sen då blir det ju så känsligt plötsligt, och ordet att vara religiös, religion, det är det, nästan det värsta man kan. Man kan prata om sex vid morgonkaffet och allt möjligt, men inte religion riktigt, så det är så känsligt. Och dessutom är det så att ordet religion, det finns ju inte i Nya Testamentet i alla fall. Det är ett ord som man hittar på långt senare, utan det, när det till exempel står i Timoteusbrevet att erkänt stor är hemligheten med vår religion, så står det inte alls så i den grekiska texten, utan erkänt stor är hemligheten med vår eusebia, vår fromhet, och det är något helt annat, eller vår andlighet. Så, men det här är också typiskt, religion, då definierar man religionen, det är det där. Och ni som är religiösa, ni är så där. Så jag brukar säga att nej, jag är inte religiös, jag är kristen. De blir det som tyst plötsligt, vänta nu. Nu för du in samtalet på fel spår. Och sen kan man, det finns ju då ett andligt behov hos människan, och det där yttrar ju sig nu i en mängd olika andliga rörelser och så vidare. Och varför förneka det? Augustinus sa ju på sin tid att människan är orolig till dess att hon finner vila i Gud. Alltså det, vad det betyder, det är ju liksom att människan har ett sökande efter någonting som är lite mer än gurkan och tomaten och brödfödan också, meningen med livet och... Och vad händer i en sekularistisk tid när själva sekularismen blir totalitär? Mm. Så att i skolan där man bara väldigt försiktig, så att man bara inte säger att det kan finnas en skapare eller någonting. Det får man inte säga. Då har man lämnat skollagen eller man har begått något väldigt kriminellt. Så.
Ja. Men har inte de här nutida politiska rörelserna då, låt oss ta det här med klimathotet till exempel, har inte det inslag av religiös?
Det är inte bara inslag utan
religiösa förtecken.
Nej, men det är ju, alltså politiska rörelser. Hedenius har ju, jag läste Hedenius när jag var ung, ateisten Hedenius var jag fascinerad av, och jag har i min avhandling om Antihyru, modernisten, också räknat upp några punkter som gör att man kan betrakta en ideologi inte bara som en politisk inomvärldslig idé utan rent av en religion. Och när jag nu kommer inte ihåg de här punkterna, men i alla fall, om du har alltså en förklaring till varför världen finns till, det behöver inte vara så att man säger att Gud har skapat, utan du är fullständigt säker på och förbjuder andra åsikter om detta, till exempel då man skulle säga att ja, det fanns ju åsikter i Sovjet om att partiet hade skapat universum faktiskt. Och alltså hur världen har blivit till, om man har en absolut sanning om detta. Sen kan det ju finnas olika förklaringar eller frågor kring det som det finns i religionerna. Men själva grundtanken, den är fast. Då har du själva grundbulten för en religion.
Mm.
Och då är värdegrunden är nästa sak. Du måste ha en gemensam etisk värdegrund och en filosofisk tanke och praxis. Och då har du en religion. Jag tror att Hedenius är inne på de här tankarna. Och om du applicerar det här på politiska ideologier och sekularistiska rörelser och i viss mån även då klimatrörelsen, som naturligtvis är viktig, jag säger inte det, men då hamnar du någonstans när du ställer frågan, är det här i själva verket en religion? Och själv har jag kommit fram till att jo, men det här är en religion, det är en religion. Och de som jag har vuxit upp med i min hemby, för de var ju kommunismen, stalinismen till exempel, det var en religion. Och de var inte heller, de sa ju att det är det. Det är, istället för kristendomen så har vi det här. Jag kommer ihåg en man i Modos Lombolo som jag besökte ofta, han var god berättare, jag tyckte mycket om honom, vi hade många fantastiska samtal. Och han sa att han hade provat en religion, det vill säga korpelarörelsen. Och när inte den religionen höll, så då tog han en annan. Och då var han alltså benhård kommunist. Så han sa att det är en religion.
Mm. Men är man logisk här och säger att, ja, men låt säga att klimatrörelsen är på något sätt delvis en religiös rörelse. Vad är det som gör den bättre eller sämre än kristendom? Om vi ska vara lite självkritiska här.
Ja, den tar ju upp ett ämne som alla människor egentligen bär på, frågan om hur kommer det här att gå.
Ja.
De
hur
religion...
kommer människan att hantera skapelsen? För det handlar om egentligen. Kommer människan att förstöra klimatet på jorden? Ja.
Alltså den här rörelsen, kristna...
Det är ju en blick mot vad heter det? Armageddon.
Ja.
Undergången.
Vilka rörelser...
Apokalypsen, ja, nu snart. Ja. Kommer
vilka rörelser har gripit människor mest fanatiskt? Vi har korpelarörelsen, vi har också andra millenariska rörelser. Jehovas vittnen ett tag. Alltså det är de som har bestämt datum för när kristallarken kommer.
Ja.
Och den kommer snart. Mm. Eller när jorden går under. Mm. Apokalyptiska tankar.
Mm. Där är väl också satt upp något datum först.
Enorma mängder människor som grips av det här.
Ja.
Världens undergång och så vidare. Och jag ser ju idag att undergångstanken är ju en av de bärande tankarna. Vi har inte många år på oss.
Mm, men så har det väl nästan alltid varit. Det är väl inte första gången vi har en undergångstanke.
Nej.
Det har varit poppis hela tiden.
Nej, utom...
Det skrev jag i någon krönika.
Jo, utom
jag tyckte att... Ja.
Utom i Sunda.
Det har alltid varit populärt med undergångs.
Jo, utom i Sunda tankar i till exempel i den kristna tron där som jag har vuxit upp i. Och där citerade man oftast att Jesu ord, alltså jag vet inte när det kommer att ske. Ingen annan än den himmelska fadern vet tider och stunder. Jag har vuxit upp med sen jag var liten. För det var ju Koreakriget och det var ju världens undergång och allt möjligt. Men då sa de att atombomben sa att nej, men det där, det vet vi inte. Det händer när det händer.
Ja, vad blir kontentan av det här?
Ja, jag skulle säga att om du tittar på omslaget till min bok Gränsgångare 68. Jag kan väl visa upp den. Jag brukar säga att jag ser ut som en mexikansk revolutionär.
Ja, men du har ju rutig skjorta än idag.
Eller? Ja, men den här är inte... Det här ska en arbetarskjorta. Det här är tillhör den europeiska aristokratin, den här skjortan och min väst.
Och, du och John Fogerty, han har också alltid...
Ja, visst, jo. Ja. Så här skulle man se ut.
Ja.
Och jag köpte ju mycket av 68-rörelsen. Jag hade gudstjänster i Malmbergs kyrka med en LKAB-chefs iklädd hemvärnsuniform och gevär på axeln och vi läste texter som var anti-amerikansk imperialistiska och sjöng kampsånger. Så,
men som jag uppfattar det i alla fall, och alltid har gjort, det är med, ungefär med rubriken "Var skeptisk". Och fortsätt att vara skeptisk och försök se.
Och då kommer jag till själva grejen alltså. Jag avvisar alla ismer idag, men jag kan ha fel i vissa stycken, och jag avvisar aldrig människor.
Tack ska du ha.
Tack Pelle, det var intressant, trevligt som vanligt.